Guds frid. Säg det till varandra gärna. Säg Guds frid till varandra. Det är en bra ingång i öppnandet av ordet. Frid är ett centralt begrepp i vår bibel och det finns fler. En av Nya testamentets viktigaste lärosatser låter så här. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Det är Paulus som skriver så, och det står i Romarbrevet kapitel 1, vers nummer 17. Det står också i Romarbrevet Light, som man kan kalla Galaterbrevet kanske, för det är också en av Paulus tunga läroskrifter, om en lite kortare i formatet. Där finns det med tillägget: men klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen. Denna lära är en grundbult i Paulus undervisning. Den handlar ju om att rättfärdigheten kan vi inte åstadkomma själva genom gärningar, ens om vi gör gärningar som är i paritet med vad Guds lag föreskriver i gamla förbundet. Nej, rättfärdigheten måste komma på ett helt annat sätt, nämligen som en Guds gåva, som vi hörde ifrån psalm 36 redan idag när Åke läste inledningen. Det intressanta nu, det är att Paulus i detta som han skriver i kapitel nummer 1 i Romarbrevet, det är ett direkt citat från en gammaltestamentlig text. Och man kan undra vad Paulus tänker när han citerar denna gammaltestamentliga text för att förstärka sin lära om rättfärdigheten som en gåva från Gud. Och då kan det ju vara befogat att titta vad det är han citerar för någonting. Och då visar det sig att citatet är från den profetiska boken Habakkuk. Som det står skrivet, skrev Paulus till romarna. Och citatet är ett direkt citat ifrån profeten Habakkuk, kapitel nummer 2, vers nummer 4. Så i den här predikan idag ska vi gå tillbaka till ursprunget för det citat som Paulus gör i Romarbrevet kapitel 1 och i Galaterbrevet kapitel 3. Och då ska vi se hur det gammaltestamentliga citatet hänger ihop med sitt sammanhang, och också tänker jag få en fördjupad förståelse för varför Paulus väljer att citera det när han ska framföra sin djupaste och mest grundläggande teologiska sanning om rättfärdigheten ifrån Gud. Så vi kommer att genom det vi nu ska göra få hjälp att förstå ytterligare dimensioner av det som Paulus säger genom att se vad som finns i Habakkuks bok helt enkelt. Och vi kommer också samtidigt att upptäcka hur häpnadsväckande aktuellt Habakkuks budskap är till vår egen tid. Och det är så påfallande att jag väljer att kalla den här predikan Habakkuk 2022. Det är lite uppkäftigt. Därför att det är trots allt 2600 år sedan Habakkuk fick sina syner och tecknade ner dem. Ändå hävdar jag att det är befogat att kalla predikan Habakkuk 2022. Habakkuk dök upp på scenen, kan man säga, ungefär år 600 före Kristus, i en mycket turbulent tid. Han finns troligtvis, det går inte att absolut säkert fastställa, men troligtvis finns han där antagligen i Jerusalem under de sista turbulenta åren, 20 åren av Judas existens, innan Juda upphör att finnas på grund av Babyloniens övertagande också av Juda. Dessförinnan 150 år eller så, 722, föll Nordriket under assyriernas attacker. Nu är det dags för Sydriket att drabbas av samma sorgliga öde, att gå om intet på grund av det faktum att folket har lämnat Gud så dramatiskt att Gud måste ingripa. Och det är alltså en tid av stor turbulens i det politiska systemet runt omkring i hela omgivningen. Där det babyloniska väldet nu med Nebukadnessar som den store ledaren driver fram norrifrån och är på väg att nu ta även Juda. Och det är katastrofalt spänt. Assyrien är borta, Babylonien har kommit, egyptierna finns kvar. Och det är trångt och det är hårt och det är tufft. Och Habakuk träder upp med sin vånda. Habakuk, som finns då antagligen där vid ungefär 600. Han förebådar alltså Judas fall. Och man vet inte mycket om vem han är. Men möjligen har han sin hemvist i den levitiska gruppen. Möjligen att han tillhör leviterna. Eftersom han avslutar sin bok med att säga för körledaren till stränginstrument. Det är den sista raden i boken. Och det antyder att han kanske har med tempelritualen att göra. Han använder också 3 gånger i sin bok det märkliga begreppet sela. Det är efter verserna 9, 13, 6, 9, 9, 6 och 13 tror jag det är. 3 gånger finns begreppet sela. Och det är inte särskilt vanligt annat än i Saltaren där det förekommer flödigt. Och det är också en slags instrumentell eller sångartad instruktion. Kanske finns han i den här kretsen av de som är i ändå och försöker hålla upprätthålla templets verksamhet. Men vi vet inte det. Däremot vet vi att det är en tid av djup förfall i det judiska folket. Och Habakuk är sorgsen och bedrövad och förtvivlad. Och det är en mycket ovanlig bok. Det är nämligen den enda profetiska boken i Gamla testamentet som är byggd på att vara en dialog mellan profeten och Gud. Hela boken går ut på en dialog mellan profeten och Gud. En dialog där profeten försöker att få ihop 2 bilder. Den ena är den Gud han känner och den andra är den värld han ser. Det går inte ihop. Och han ställer frågor. Och det är en slags vittnesbörd om att profeten vill finna mening i de obegripligheter och svårigheter han ser. När han också känner Gud men inte ser Gud verka. Och han våndas mycket över detta. Så boken innehåller egentligen 3 huvudmoment. Profetens iakttagelser och livsavgörande frågor. Guds svar på profetens existentiella frågor. Och profetens gensvar på Guds svar. Och det är kapitlen 1, 2 och 3. Det är det vi ska gå igenom under den här predikan. Och vi ska finna att när vi gör det så upptäcker vi hur Gamla testamentet har en bärighet in i vår egen tid. Därav Habakuk 2022 som titel. Men vi ska vara försiktiga när vi gör det. Därför att primärt i alla de bibliska utsagorna av profetisk karaktär, primärt finns Israels folk, Israel och Juda, som mottagare av budskapen. Det är där de hör hemma, de profetiska tilltalen. Och det måste vi ha som primär insikt när vi läser Gamla testamentet, annars kommer vi snett. Däremot finns det också där genom det en djupare dimension som pekar fram emot en kommande messias i dessa inomjudiska, inomisraeliska profetior. Och ännu längre en dimension som pekar bortom Israel och Juda för en längre framtid. Och de profetiska dimensionerna finns också i Habakuk. Så när vi nu öppnar Habakuk alldeles strax så ska vi göra det med försiktighet och undvika direkta paralleller med vår egen tid, för det kan vi inte göra. Men det finns å andra sidan generella jämförelsepunkter som kommer att skaka om oss lite grann idag, tänker jag. Och som kommer att ge oss uppmuntran idag till glädje och till det leende som de här sångerna vi har sjungit redan manar fram. För det finns en sån spänning i den här fantastiska boken. Och så framförallt, som ju naturligtvis mitt citat alldeles nyss visar, vi behöver alltid närma oss GT i ljuset av NT. För att vi i nytestamentlig tid ska förstå Gamla testamentet behöver vi ha hjälp av Nya testamentet. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Vi behöver koppla ihop de 2 och det ska vi göra nu en stund. Men först tycker jag att vi ska ställa oss upp en gång till lite grann. Om vi orkar det, sitt gärna kvar om du vill. Rör på dina fötter lite grann och titta gärna på någon och le, för ett leende är bra att gå in i Guds ord med. Och så när du har gjort det så tar du fram din bibel såklart. För nu är det dags att öppna Habakkuks bok, och redan det är ju ett äventyr. Var i all världen finns Habakkuks bok? Jo, det kan jag säga. I biblarna som ligger här i kyrkan så är det på sidan 918. Och i den bibel som du just nu håller på att öppna så är det den åttonde boken av 12 mindre, kortare profeter i slutet av Gamla testamentet. Och du som sitter där hemma och lyssnar på den här gudstjänsten, du har kanske bibeln inom räckhåll, men ta fram den du också om du inte har den alldeles nära dig och slå upp Habakkuks bok. Så nu tar vi väl en sekund och letar reda på Habakkuk innan vi strax sätter oss igen. Ja, har du rört på dina fötter nu lite grann och lätt mot någon, så sätt dig ner igen så ska vi ta i tur med Habakkuk en stund. När man inte har läst Habakkuk på ett tag, kanske på väldigt länge, så är det inte så enkelt att greppa innehållet. Så jag ska försöka att samtidigt som jag knyter ihop de här tankarna som jag har inför den här gudstjänsten och i predikan, så ska jag också försöka ledsaga oss alla genom boken så vi förstår den på ett balanserat och sunt sätt, utan några överdrifter, men utan att heller backa för någonting. Och då är det första man ser att den bygger på att Habakkuk gör iakttagelser. Och det är en svår iakttagelse som han gör, som går ut på att han inser vad babylonierna är på väg att göra. Det är helt uppenbart. Babylonierna går våldsamt fram när de kommer. Och så här formuleras det i kapitel 1, och jag läser nu ifrån vers 6, någon rad in i den. Det handlar om kaldéerna och det är babylonierna. Vi pratar alltså ungefär 600 före Kristus. Om det Habakkuk ser och iakttar står det så här. Kaldéerna, det grymma och vilda folket som drar fram över jordens vidder och tar andras hem i besittning. Jag fortsätter med vers 7. Skrämmande och fruktansvärda är det. Rätt och makt tar de sig själva. Deras hästar är snabbare än pantrar, vildare än öknens vargar. Deras ryttare spränger fram, deras ryttare kommer flygande fjärran ifrån som när örnen slår ner på sitt byte. Den härjande skaran kommer, tätt samlade rycker de fram, de hopar fångar som sand, de gör narr av kungar, furstar skrattar de åt, de hånler åt alla fästningar, de kastar upp vallar och intar dem, sedan far de vidare som vinden och är borta, dessa som gör sin styrka till sin Gud. Habakkuk förstår inte hur detta kan pågå. Men Babylon är känt vid den här tiden för sin grymhet. Och faktum är att genom den gammaltestamentliga historien löper Babylon som en metafor, som en bild på självaste ondskan. Och det förs sedan vidare in också i Nya testamentet, där Babylon får stå för ondskan. Men Habakkuk har en akut nationell fråga, kan man väl säga. Och den kommer i vers nummer 12. Herre, har du satt dem att skapa rättvisa? Du klippa, har du skapat dem att straffa? Och sen vers 17. Ska de få fortsätta att dra sina svärd och slakta folken utan förskoning? Habakkuk vet att Guds folk är illa ute på grund av all ondska som har skett där och all Guds frånvändighet. Men han kan inte förstå hur Gud kan låta en ondskefull makt utföra domen å hans vägnar. Kan du verkligen göra detta? Det som pågår är förfärligt och det framgår inte så tydligt av Habakkuks text. Men i parallell text, som det antagligen är, nämligen Jeremia bok, framgår det med all önskvärd tydlighet att babylonierna är mycket våldsamma, grymma, med metoder som inte står vår moderna krigföring efter i våldsamhet och vanvett. Och så har Habakkuk förstått att Gud tänker använda sig av babylonierna för domen över sitt eget egendomsfolk. Och Habakkuk kan inte förstå det. Han får inte ihop det. Det är två bilder som inte går att förena. Du vars blick, jag läser från vers 13, du vars blick är för ren för det onda. Du som inte uthärdar våldet eller tolererar våldet, kan man också översätta det. Hur kan du åse det svekfullas dåd, tiga när det onda slukar de som har rätt? Och denna vånda inför tingens oordning tänker jag att vi delar i vår tid och genom alla tider med Habakkuk. Vi måste åse detta. Frågan är, hur kan du sätta dem att skipa rättvisa? Och då blir ju det underförstådda men inte helt klart uttalade svaret i Habakkuk: ja, jag gör det. Det vill säga, Gud bekräftar att han låter ondskan drabba de som också har gjort ont. Men det finns inget djupt svar på frågan varför, och Habakkuk ställer aldrig frågan varför. Han frågar varför han måste se det, men han frågar egentligen inte varför det sker, utan snarare hur kan du låta detta ske på det sättet? Och Gud kommer att svara att han gör det. Men han svarar också tveklöst nej. Det är inte jag som gör det onda. Och där måste vi göra en åtskillnad. Gud tillåter det onda här att ske, men han gör det inte själv. Det ligger inte i hans hand att göra ont. Och på det har vi många nytestamentliga bekräftelser. Det finns till exempel i 1 Johannes 1:5. Där det står: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och Jakob beskriver likadant. Han skriver om Gud att han är himlaljusens fader, Jakob 1, vers 17. Han är himlaljusens fader, hos vilken ingen växling äger rum. Ingen förändring sker, ingen växling mellan ljus och mörker. Nej, Gud gör aldrig ont. Det är ett av svaren vi får på Habakkuks frågor. Men det är fortfarande en svår fråga att bearbeta. Därför att det allmängiltiga, om nu det här är väldigt typiskt, det handlar om Nebukadnessar och Babylonien, så är ju frågeställningen som Habakkuk brottas med allmängiltig och sträcker sig genom årtusendena in i vår tid. Nu ska vi lyssna på hur Habakkuk formulerar sin vånda, sin livskamp i jämförelse mellan den Gud han känner och den värld han ser. Och då läser jag innantill igen. Jag läser ifrån kapitel nummer 1 och jag läser verserna 2-4. Och jag tänker att vi ska koppla in i vår tanke nu Habakkuk 2022. För frågorna är fortfarande giltiga för oss. Vi vet att människor våndas, vi våndas, vi ser oss omkring. Vi har krig på nära håll som vi inte kan begripa oss på. Vi har sjukdomar, vi har inhemska mord i stor omfattning, och vi kan också våndas inför det vi ser, men på vårt sätt, i vår tid. Det är en slags evig kamp mellan godheten hos Gud och ondskan i världen. Och så här frågar nu profeten i sin klagan, och kanske kan vi stämma in i det: hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld blossar upp. Tvister blossar upp. Våld och skövling vart jag ser. Tvister blossar upp. Split måste jag uthärda. Så förlamas lagen. Rätten kan inte hållas vid makt. De rättfärdiga är omringade av gudlösa. Så hålls en förvänd rätt vid makt. Ja, visst är frågorna befogade. Vi lever också vi i en orostid med obegripligheter och svårigheter. För så här är det att vara människa. Vi blir förvirrade av det vi ser. Vi har det svårt, till och med in i det privata livet. Kanske du, precis som vi, nyligen har fått besked om någon som just nu kämpar en svår kamp med sjukdom, kanske nära döden, kanske med andra katastrofer i det privata livet. Kanske du och jag har katastrofer i våra privata liv. Vi behöver inte titta långt för att känna igen oss i det här. Var är du, Gud? Hur kan du tillåta detta? Och hur länge ska det här fortgå? Hur är det ens möjligt, Gud? Hur länge, Gud, ska vi behöva stå ut med detta? Och hur ska vi förhålla oss till allt detta? Och tack och lov så lämnar oss inte den här boken i denna fråga utan en fortsättning. Men det här är Habakkuks svåra frågor till Gud. Och jag tror man kanske behöver notera att det handlar inte om tvivel eller otro. Det handlar om livsvånda. Fullständigt legitim kamp i det vi upplever som svårt i våra liv. Du och jag har all rätt i världen att i den meningen klaga inför Gud. Vi klagar inte för att det är så förtvivlat synd om oss. Vi klagar därför att vi inte förstår. Vi klagar utåt, inte inåt. Vi klagar till Gud och säger, hur, Gud, är det möjligt? Vad är det som händer egentligen? Och de här frågorna tycker jag tycker de är legitima. Och jag tycker de är legitima när vi tittar på tv idag och ser förtvivlade förfärligheter runt omkring oss. Hur är det möjligt? Håll med om att vi alla ställer den frågan både av och till. Men vad är svaren? Ja, Habakkuk ger inte alla svar, men man kan ju notera Habakkuks grundinställning. Den är ju absolut värd att läsa högt. Vers 12 i kapitel 1. Det är ett fokus på Gud plötsligt. Och i den här texten 1, 2, 3 så växlar Habakkuk mellan de här förtvivlade scenerna och förtröstan på Gud. Och lyssna på den här. Vers 12 i kapitel 1. Du är ju till sedan urtiden, Herre. Min Gud, min helige, du ska aldrig dö. Där börjar det ljusna lite grann ändå. Där finns ett hopp. Gud, du är evig. Gud, du är helig. Gud, du är oövervinnerlig. Och så läser vi i kapitel 2, vers 1, vad Habakkuk gör som en konsekvens av den grundinställningen. Han skriver, han säger, jag ska ställa mig på vakt. Kapitel 2, vers 1. Jag ska ställa mig på vakt, gå till min post och spana. Jag vill se vad han ska säga till mig. Vilket svar jag får på min klagan. Det är så vi ska göra. Vi ska ta det till Gud, det vi kämpar med och inte förstår. Acceptera att vi inte förstår det, men ändå söka Guds dimension, Guds synfält i detta. Och då är det så att när kapitel 1 nu handlar om, läs det gärna i efterhand och tänk igenom det. Kapitel 1 handlar om Habakkuks mycket tydligt beskrivna vånda. Och längtan, han ställer sig och förväntar sig att Gud ska tala till honom. Och tack och lov så gör ju Gud det. Så därför är den här predikan möjlig idag. Gud svarar och det här blir ju nästa steg, det är kapitel nummer 2. Faktum är att Gud svarar. Och han svarar med 5 profetiska infallsvinklar. Som är av en sådan dimension att de i sig definitivt motiverar varför Habakkuk finns med i Gamla testamentets kanon. Det är inte en sedvanlig profetbok. Det är en dialog mellan profeten och Gud. Men dialogen innehåller information av profetisk karaktär som motiverar den här bokens status i Gamla testamentet. 5 stycken svar kommer vi att få här. Och de svaren bygger först på att Gud positionerar sig själv. Här står jag. Det här är vad jag tänker göra. Och det andra är att Gud bekräftar Habakkuk. Gud bekräftar Habakkuks gudsrelation, men också hans kris och svåra frågor och hans liv, hans vånda. Och det här tycker jag också vi ska ta till oss. Du och jag kan räkna med att Gud bekräftar oss i vår kamp, vilken den än är. Gud fördömer oss inte i vår kamp, han bekräftar den. Bekräftelsen i Habakkuks bok kommer att visa sig vara av osedvanlig karaktär och enormt stark. Vi kommer strax till det. Men det första momentet som innebär att Gud positionerar sig, det har vi i kapitel 2 här i början. Där vi förstår att Gud säger, jag kommer att förgöra ondskan. Guds första svar på frågan, vad är det som händer? Var är du Gud? Det är att Gud säger, jag ska förgöra ondskan. Så Habakkuk får veta, det är nu i vers nummer 2 i kapitel 2. Skriv ner det du nu får se. Och så kan man läsa följande i kapitel 2. Jag börjar i vers 4 och fortsätter till vers 6 men hoppar över en rad tills vidare. Alltså Habakkuk 2, 4. Habakkuk 2, vers 2 ska jag säga. Synen vittnar om den bestämda tiden. Den talar om slutet. Den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer så vänta tåligt. Den kommer förvisso, den uteblir inte. Se, den falske far bort med vinden. Vers 5. Ja, rikedom är bedräglig. Den övermodige mannen ska inte nå sitt mål. Han spärrar upp gapet som dödsriket. Han är omättlig som döden och samlar alla folk hos sig, lägger under sig alla folkslag. Till sist blir han ändå en visa för alla, ett mål för pikar och glåpord. Den här falske och den övermodige mannen, det är klart att den är Nebukadnessar primärt. Det är den dåtida härskaren som beter sig grymt med sin armé. Men kanske finns här ett stråk nu in i den här messianska inre delen av, eller djupare delen av profetian. Och ännu längre fram mot en kommande tid. Därför att temat att den falske onde fursten, den som är övermodig i sin påtagna, självpåtagna makt, den tanken är tillämpbar också på ondskans furste i en större mening. Och på ondskans välde i en större mening utanför själva Babylon. Och det är helt uppenbart när man förstår, det är helt uppenbart i Nya Testamentet också, om man förstår detta, att uppenbarelsebokens terminologi om Babylon som ska störtas, det är inte det babyloniska riket en gång till i framtiden. Det är Babylon som representant för den stora ondskan. Och kanske finns en dimension i de här verserna jag läste av att Gud säger, jag ska ta itu med ondskan i denna tid, Habakkuk. Jag ska göra det. Nebukadnessar kommer att åka dit. Men kanske säger Gud också till sena generationer och till oss, ondskan generellt sett och ondskans furste generellt sett kommer att förlora. Jag ska se till det. Det är det första svaret. Jag ska göra slut på ondskan. Med viss försiktighet gör jag den längre tolkningen, men det är uppenbart att det gäller Nebukadnessar. Gud kommer att göra slut på ondskan. Intressant här är väl då att tänka också, han skriver så här att det kanske dröjer, men ge inte upp. Att tänka på hur faktiskt vi kan läsa i andra Petrusbrevet att det finns folk som säger, varför kommer han inte? Och då handlar det om Jesu återkomst. Hur blir det med löftet om hans ankomst? Och då svarar Petrus, en sak får ni inte glömma, att för Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Så även Petrus måste besvara frågan, varför händer ingenting? Och han säger det, Gud vet vad han gör, han kommer, men han vet också när det är rätt läge att komma och agera. Så kanske kan vi göra en återkoppling till Nya Testamentet på det också. Och definitivt då, som jag sa i Uppenbarelseboken, kapitel 14, vers 8. Störtat, störtat är det stora Babylon. Det andra svaret är nyckelsvaret. Det är de rader som jag hoppade över. Alltså svaret på, vad gör du Gud? Och där har vi nyckelcitatet i hela Habakkuks bok, det som Paulus citerar. Det är kapitel 2, vers 4. Men troheten räddar den rättfärdiges liv. Det är alltså Gud som säger det som Paulus citerar. Gud har sagt, troheten räddar den rättfärdiges liv. Trohet och tro är siamesiska tvillingar. Tron, att ha tro är att ha trohet och vara trogen. Det går att översätta på båda sätten, både i Paulus-citatet och i Habakkuk-citatet. Och olika bibelöversättningar gör det. Tro och trohet. Troheten räddar den rättfärdiges liv. Och det intressanta är ju då att när Habakkuk citerar detta som Gud har sagt till honom, då står ju rättfärdigheten står ju mot ondskan. Och livet står mot döden. Och tron står mot Guds frånvändigheten. Habakkuk ser det ena och förstår det andra. Rättfärdige leva tro. Rättfärdigheten är vägen till livet undan döden. Rättfärdigheten, livet och tron är vägen undan ondskan och undan detta som håller på att hända. Och Paulus är såklart medveten om att Habakkuk har detta i sin text utifrån det som händer i samtiden. Det är de här tre begreppen som måste åtgärdas. Det är ondskan, döden och Guds frånvändigheten. Och svaret är rättfärdigheten, livet och tron. Därför citerar Paulus Habakkuk, eller snarare Gud i Habakkuk. Och den här poängen då, den förstärks ju av Paulus som såklart är medveten om detta. När han säger, i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Evangeliet är Jesus. Det är Jesus som är svaret på hela frågan om ondskan, döden och Guds frånvändigheten. Jesus är nyckelgestalten för Paulus. I evangeliet, underförstått eller inneslutet, i Jesus Kristus uppenbaras en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Så det här citatet är ju ett Kristus-citat i koncentrat i Habakkuk. Som bär hela den bokens meningsfullhet. Och som gör att Paulus frimodigt kan citera ur den på en av sina viktigaste lärosatser. Sen ger Gud, och så är alltså Guds andra svar är att den rättfärdige ska leva. Och det är ju också att spela tillbaka bollen till Habakkuk och säga, jag bekräftar din rättfärdighet, Habakkuk. Du kommer att leva på grund av din rättfärdighet. Andra kommer att gå under, men inte du. För den rättfärdige ska leva av tro. Och det är ditt och mitt hopp in i våra liv och i vår värld och i vår tid. Vad som än händer, kommer vi att leva för evigt på grund av rättfärdigheten som ges oss från Gud. Och det läste Åke i Psalm 36. Det är därifrån det kommer. I ditt ljus ser vi ljus, var slutklämmen i det citatet vi fick allra först. Och sen väljer då Gud att specificera ondskan. Och det är en specifikation i verserna 6-19 som vi nu inte ska läsa. Det kan var och en göra senare. Men jag vill bara sammanfatta dem. Specifikationen går ut på att ondskan också är faktiskt uttryck genom personer som gör ont. Varnas kraftfullt med fem stycken V-rop. V-rop förekommer i Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Habakkuk. Särskilt mycket i Jeremia och sen på en del andra ställen också. V-ropen är uttryck för sorg och bedrövelse, men de är också uttryck för en varnande, ödesmättad framtid. Här kommer en dom och ett straff. Varning, varning. Och då, när man läser den här texten så kan man ana att den innefattar även ondskegörare, människor som gör ont. Och de här V-ropen ska vi inte göra så mycket av. Men här i den här texten handlar det om orätt, vinning och plundring. Orätt, vinning och plundring är jättevanligt i alla tider, i alla sammanhang. Och likaså våld och stöld. Det är orätt. Ve över den som ägnar sig åt våld och stöld. Mord och ekonomisk brottslighet i några versar. Fruktansvärt vad mord kan åstadkomma och ekonomiska oegentligheter. Övergrepp och förnedring, det är också ondskans verk. Ve, dom är på väg över alla som ägnar sig åt övergrepp och förnedring. Och så i slutet av sammanhanget, vers 19, vidskepelse och avguderi. Så nu har Gud sagt till Habakkuk, jag tar itu med ondskan, Gud positionerar sig. Jag tar itu med ondskan. Jag kommer att ta itu med alla som gör ont. Bara vänta. Det kan ta tid, men jag gör det. Och Habakkuk förstår antagligen det, för han tycks uppmuntras av det. Och vi kanske ska våga se det i ett längre perspektiv för att få tröst också vi i detta. Och vi ser då att Jesus kanske är den själva nyckeln till hur det här ska gå till. Och det börjar vi ana i nästa svar, som är Guds fjärde svar av fem. Jag tycker också det har en stark profetisk karaktär. Det är löftet om en framtida seger. Ett starkt löfte om en framtida seger. 2:14. Kunskap om Herrens härlighet ska uppfylla hela jorden, liksom havet är fyllt av vatten. Kunskap om Herrens härlighet. Halleluja! Vi ska inte ge upp hoppet om Herrens härlighet i vår värld. Naturligtvis! Gud är fortfarande underbar. Skapelsen är fortfarande fantastisk. Guds härlighet, ja, det finns hopp om att den i framtiden ska uppfylla hela jorden. Det måste ske något nytt. Kanske nya himlar och en ny jord. Men den ska uppfyllas av Guds härlighet. Och så har vi naturligtvis tredje versen i kapitel 3, som ju är underbar. Den tredje versen som säger, ja, himlen är uppfylld av hans prakt. Jorden är full av lovsång till honom. Återigen en sån ljus framtidstanke. Och det intressanta är att det sker mitt i allt det mörka. Låt oss fortsätta lovprisa Gud med leenden och glädje. Och sjunga om Guds trofasthet och Guds barmhärtighet. Jag vet att gruppen ska sjunga om det strax igen. Det är underbart att få besjunga Guds ljuvlighet och Guds trofasthet. Och veta att han är fortfarande härlig. Det finns en framtida seger som vi kan se fram emot. Och så kommer det femte svaret som en följd på det som vi har i början, eller i slutet på 2:20. Lyssna, kapitel 2, vers 20. Guds femte svar. Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom hela jorden. Han är i sitt heliga tempel. Och det är bestående för evigt. Var stilla inför honom hela jorden. Det är i stillheten vi kan finna ron. Okej, vi bevakar, vi iakttar, vi våndas. Men vi söker också Guds hjälp i det vi ser. Och då blir det en nyckel. Stillhet. Vad är vackrare än gudomligt inspirerad stillhet? Det är ju så ljuvligt. I den stillheten kan vi ana Herrens helighet och storhet. Om bara lite så ändå. Vi kan ana. Och där föds förtrösten och tillförsikt. Och jag tycker att Habakkuk får del av det. Habakkuk andas trots allt förtrösten och tillförsikt. Och vi får lindring i våra svåra tankar. Nästa gång som du och jag drabbas av mörka tankar för någonting som belastar våra liv. Låt oss söka stillheten i Gud. Inte hetsen. Utan stillheten och friden, som det finns många vackra texter om. För där läks våra sår. Där stillar stormen i vårt inre. Hur bedrövligt den är, så finns alltid en stillhet i Gud som är större än världens och jordens och våra bedrövligheter. För där bryter liksom strimmor av ljus in i mörkret. Och belyser vår mörka värld med en glimt av Guds härlighet. Våra frågor får något lättare tyngd när ljuset från den himmelska världen når in i det vi har av liv. Och så väcks hoppet trots allt, som det sker hos Habakkuk. För Habakkuks gensvar är underbart. Här närmar vi oss nu klimax av den här predikan. Habakkuks gensvar i kapitel 3 är vidunderligt. Först svarar han med att positionera sig själv inför Gud. Han säger, jag står fast vid dig. Jag står vid dig. Gud har bekräftat sin position inför Habakkuk och inför världen. Jag är den jag är och jag står kvar. Och Habakkuk svarar med samma sak. Jag är den jag är och jag står kvar. Och så bekräftar han sina insikter och bekänner sin fasta tro på Gud. Och han gör sina livsavgörande val. Och det formulerar han i en bön som är kapitel nummer 3. Och då vill jag peka på ett par viktiga saker som kan hjälpa oss i våra vardagsliv. Vad är tongivande i Habakuks gensvarande bön? Jo, för det första, kapitel 3, vers 2. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Här har vi vår huvudbön. När vi längtar efter Gud i en orosfylld och svårbegriplig tid. Herre, Herre, förnya dina gärningar. Kom igen i denna tid med att ge dig till känna. Visa dig, Herre. Habakuk har inte givit upp. Han står fast i sin längtan efter Gud. Och det är ett underbart vittnesbörd in i våra liv. Att vad som än händer kan vi förlita oss på Gud. Och veta att Gud kan förnya med sin barmhärtighet det som är gott också i en ond tid. Också i våra liv. Så det är en lov, det är en bön om Guds ingripande. Och så kommer i tredje versen också den här lovprisningen som jag redan har nämnt. Himlen är uppfylld av hans prakt. Jorden är full av lovsång till honom. Glansen, vers 4, är som solens ljus som fått sina strålar av honom. Hans makt är dold i den. Där jag står nu kan jag inte titta ut genom det fönstret därför att jag bländas av solen. Trots att den är skymd av mycket så kan jag ändå inte titta in i den därför att mina ögon tål inte det. Guds härlighet lyser in i vår mörka värld med en sådan oemotståndlig kraft att ingen ondska i världen kan stå emot den när det till slut kommer till avgörandet. Och avgörandet kommer och det är på förhand givet att Gud ska segra. Så vi kan alltså prisa Gud som är ohotad vad som än händer. Och det är trons gynnsamma trots. Jag tänker prisa Gud vad som än händer. Jag bryr mig inte om att andra tycks tro att jag är en idiot. Man kan inte prisa Gud när det ser ut så här. Jo, Habakuk gjorde det. Jag tror att många i gamla testamentets tid gjorde det. Och de här profeterna och andra. Och nya testamentet är full av information om att vi ska glädja oss i Gud. Vi ska lovsjunga Gud. Vi ska trotsa allt som är mörkt med en lovsång som är ljus. Och prisa Guds rättfärdighet. Och då har vi kopplingar här som är paulinska. Den första kopplingen på det här med bönen i orostider, det är naturligtvis att tro är tillit till Gud. Den rättfärdige ska leva genom tro. Vad är tro? Ja, om Paulus nu bygger på Habakuk så kan man nog dra slutsatsen att Paulus inser också han som Habakuk att tro handlar om att ha tilltro till Gud, förlita sig på Gud. Det är tro. Han förstår också att tro är insikten om vem Gud är. Och därför påpekar han att vi ska väckas till allt större insikt om vem Gud är. Och prisa honom oavsett vad som händer. Och för det tredje så är det uppenbart att Paulus förstår att Habakuk menar att tro är visshet om att Gud är den största. Ingen kan mästra Gud. Och det uttrycks ju i den här versen som är nummer 13 i kapitel 3. Du drar ut till ditt folks räddning. Drar ut för att rädda din smorde. Det är naturligtvis Israels folk. Gud har kärlek till sitt folk under Habakuks tid. Fortfarande naturligtvis alltid. Men kanske är det också en djupare tanke i detta. Den smorde som vi känner i bestämd mening. Det är genom Messias till en evig räddning på grund av vad Jesus har gjort. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Vi lever i räddningens tid. Den stora skillnaden är Jesus. Därför att Paulus är också övertygad om att Gud är den som ger evigt liv. Bönen som Habakuk ber slutar så här. Det är vers nummer 18. Jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud min räddare. Herren min härskare är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gazellen och jag kan löpa över bergen. Tro är övertygelse om att Gud är den avgörande faktorn, han har liv. Och Paulus talar om för oss att nyckeln till att kunna tro på detta i vår tid, det är informationen om Jesus som den som gestaltar allt detta. Uppstånden som han är, närvarande som han är genom sin heliga ande. Och vi kan summera. Vi kan summera genom att säga, tiderna må vara destruktiva, men jag tänker tänka konstruktiva, gudomliga tankar. Svårigheterna må fortsätta, men jag vill få gudomlig ro. Smärtan må bestå, men jag vill ha det gudomliga tålamodet. Världen må vara Guds frånvänd, men jag tänker förbli Guds tillvänd. För i evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tro. Så jag vet och jag förstår detta. Den rättfärdige ska leva genom tro. Trots allt, genom allt, i allt, på grund av Guds oerhörda nåd i Kristus Jesus. Nu, här och nu och i all evighet. Vi ber tillsammans. Tack Herre. Tack Herre Jesus Kristus, vår frälsare, för att du kom som det goda budskapet i faktisk mening. Guds närvaron uttryckt på denna jord. Du besegrade döden. Du gav liv. Du övervann ondskans makt. Och du har skänkt oss rätten att stå inför Gud förklarade rättfärdiga. Vilken nåd. Tack Herre för din trofasta kärlek. För din oerhörda nåd och trofasthet för oss, våra förfäder, våra barn, alla i alla tider. Och för att det finns en tillgänglighet att finna rättfärdigheten genom att ta emot den som en gåva från dig. Amen.